Vi börjar vår andakt i Jesu namn och stillar oss i tack och bön. Allsmäktige himmelske Fader, vi tackar dig för denna dag som nu är snart till ända och för denna stund omkring ditt ord. Tack för att du haft omsorg och tålamod med oss in till denna dag. Tack för det löftet att alla som står fasta i tron ända in till änden ska få det oförgängliga arv som är förvarat i himlen, det rätta hemmet. Hjälp alla troende att inte fälla modet i nöd och frestelser, utan stå fasta i ordet och en levande, saliggörande tro. Öppna allas ögon som ännu vandrar ute i världen, utan detta eviga livets hopp i sina hjärtan. Led alla vilsna in på den rätta vägen, så att de lägger bort det onda, synden, och följer det goda. Ge alla troende kraft att kämpa med den rätta vapenrustningen mot världen, djävulen och det egna köttet, för att en gång i kraft av lammets blod vinna seger och få vara hemma hos dig, evig glädje, frid och fröjd. Hör oss för din sons Jesu Kristi skull. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Senaste söndag hade som överskrift Guds folks hemlängtan. Av de orden förstår vi att för Guds folk är det som att alltid vara på resa. Det är ett vandringsfolk, ett begrepp som vi möter både i Gamla och Nya testamentet. När det är på det sättet så är det nödvändigt att tala om dels själva vandringen, om längtan hem, men också om målet för vår resa, en fullkomlig gemenskap med vår skapare, likt det som var i paradiset. Genom Abrahams och många andras exempel i Bibeln så ser vi hur viktigt det är att lyda kallelsen. Så här läser vi om Abraham. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Sådan är tron. Om den så sägs också i Hebreerbrevet: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Vi får alltså vara övertygade om att Gud vill vårt bästa. Han vill att hans skapade barn ska få vara med honom och få se hans ansikte. I en psalm i psalmboken har vi följande ord: kallelsen ljudit, den hade bjudit till lammets stora bröllopsfest i himmelen. Det är den helige ande som kallar på olika sätt, genom händelser i livet och andras exempel, men framförallt genom ordet. Därför har vi också en speciell dag då vi får ta del av hans ord, nämligen vilodagen. Vi vet att utvecklingen i samhället eller tidsandan gjort det att man inte tänker på den av Gud givna vilodagen eller sabbaten, tvärtemot hans bud och vilja. En kristens vilodag är söndagen eller soldagen, som av apostlarna har kallats för Herrens dag efter det att Jesus övervann döden. Kroppen har behov av att få vila, liksom också djuren. Men vilodagen ska firas framför allt för att man ska ha tid och möjlighet för gudstjänst, läsa, lyssna, sjunga och be. Luther säger att det egentliga syftet med vilodagen är att den ska användas till predikan, främst för ungdomens och den stora allmänhetens skull. Med bedrövelse kan man konstatera att bland den stora allmänheten har söndagen vikts till sporten, shoppande och nöjesliv. Bakom allt detta ligger den onde som vill binda människornas tankar och sinnen vid allt det som föder den gamla människans begärelser. Här får vi var och en ta oss tillvara. Vi ser alltså att vilodagen kan missbrukas på detta sätt, men som Luther säger kan man också missbruka det genom att använda Guds ord felaktigt, när formen blir viktigare än innehållet, där man lyssnar till Guds ord som till vilket prat som helst, eller där man inte lyssnar med allvar och uppmärksamhet. Under resan eller vandringen behöver alltså vår själ föda. Och detta vet Gud, och därför har han ordnat det så att detta ska vara möjligt. Till detta är vilodagen viktig, men likaså i vardagen ger han möjlighet. Liksom nu när vi är stillade till andakt. Abraham blev alltså kallad, lydde och kom fram. Men hur levde han då när han kom till det utlovade landet? I Hebreerbrevet läser vi: i tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Till och med i det utlovade landet levde han som en främling, så som en nomad. Och detta var inte bara tillfälligt, utan till och med på Isaks och Jakobs tid. Han väntade tålmodigt på Gud, fastän inte hans tro blev belönad omedelbart. Hur är det då med vårt tålamod? Vi har ofta våra egna tidsplaner, som enligt vårt tycke borde vara det som gäller. Här har vi ett bra föredöme i Abrahams exempel. Hans tillit och tro på den levande allsmäktige Guden var så stark att han helt och hållet lämnade framtiden i Guds hand. Abraham hade inte heller något landområde bortsett från gravplatsen som han köpte i närheten av Hebron då Sara dog. Om detta så kan vi läsa om i Första Mosebokens 23 kapitel. Gud hade ju gett honom löfte om hela landet, och trots det så ägde han inte något land. Han bodde i Sikem, i Betel, i Hebron och Berseba. När det står att han bosatte sig, så har ordet bosatte just den betydelsen från det grekiska ordet paroikeo, ett tillfälligt uppehåll. Och samma ord återkommer endast i Lukas evangeliums 24 kapitel i den 18 versen enligt följande: är du den enda främling i Jerusalem? Och så vidare. Alltså en som bor tillfälligt på en ort. Vad lär vi oss av det här när det gäller vår livsvandring? Någon har sagt: vi ska inte slå ner våra tältpålar så djupt att vi inte strax är färdiga för uppbrott. Vi ser ju också av Mose hur han prioriterade. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndinjutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Också här ser vi en ytterst avgörande prioritering. Många är de som blivit kallade, men som inte valt den vägen som Mose valde. Framförallt den yttersta tidens kristna har här en av de största frestelserna att följa världens exempel när det gäller karriär, rikedom, ära och all slags omåttlighet här i livet, istället för att en liten tid leva tillsammans med Guds folk som har sin blick riktad på det som är mycket fastare. Det är ju just det som sägs om Abraham med orden: ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Här kommer vi nu till det om vilket vi också behöver tala, nämligen om målet, det himmelska Jerusalem. Abraham väntade inte på att få bosätta sig i någon jordisk stad, när det sägs att han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Som kontrast till nomadens tält så såg ju staden som någonting permanent. Nej, det var inte någon jordisk stad han såg fram emot, utan en som Gud har byggt. För vem har då Gud berett den staden? Svaret, som på samma gång ett röstens ord, hittar vi i Hebreerbrevets 11 kapitel, vers 16. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem, alltså åt dem som tror. Liksom läran om den eviga förtappelsen har som syfte att varna för otro och falsk säkerhet och därmed också bevara från den eviga förtappelsen, så har åter läran om den eviga saligheten som syfte att locka till tro och bevara denna tro och därmed hjälpa oss att en gång nå himmel och salighet. Därför behövs dessa båda. Att beskriva den platsen som vi nu kallar, om vi nu kallar den för himmelska Jerusalem, himmelen eller den eviga saligheten, så har ingen människa kunnat beskriva det med ord. Det är något som inte kan begripas i detta livet. För att ge oss någon uppfattning om den härlighet som finns i himmelen, så använder skriften olika bilder som är tagna från detta livet. Om vi läser i slutet av Matteusevangeliet eller i Uppenbarelseboken, så talas det om en bröllopsfest eller att få sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob. Det största av allt kommer att vara att få se Gud och hans härlighet ansikte mot ansikte. Den härlighet som beskrivs i Uppenbarelseboken är obeskrivlig. Det står på följande sätt i det 19 kapitlet: och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon, döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. När denna staden beskrivs i det 21 kapitlet talas det om guld och ädelsten. Allt är fullkomligt. Allt är symmetri. Ingen jordisk stad kan jämföras med denna. Där talas om en mur och om portar, men inte för att försvara staden. Dess portar står öppna dag och natt. Där behövs inte något materiellt tempel, ty Gud själv bor där tillsammans med alla frälsta för evigt. Och solen är överflödig, för ljuskällan är Guds härlighet som är ljuset från lammet. Nu får vi ta fasta på dessa ord. För texten fortsätter: dessa ord är vissa och sanna, och salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Är det då värt att kämpa och hålla ut in till änden? Jag tror att också du som lyssnar ikväll svarar jakande på denna fråga. Luther skriver hur han kan tänka säga när han är framme: hade jag någonsin trott att det skulle bli en sådan stor härlighet i det eviga livet, så skulle jag inte rygga tillbaka om jag än skulle ha lidit ännu mycket mer. Den sjunde och sista saligprisningen i Uppenbarelseboken lyder: saliga är de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Jesu blod renar ännu ikväll. Till alla ångrande syndare, till alla troende förkunnas på Jesu befallning: dina synder är dig förlåtna i Jesu namn och i Jesu blod. Må Gud bevara hemlängtan i våra hjärtan till hemmet i himlen. Psalmdiktaren har uttryckt sin längtan. Må den också vara vår. Vandringsmannen ständigt längtar till sitt mål, sitt kära hem. Också vi var stund nu trängtar efter Guds Jerusalem, till det fosterland dit redan Jesus före oss har gått. Där och vi får vila sedan, när all strid sin ände nått. Nya sånger ska där klinga med allt flera stämmors ljud. Alla ska då bringa tack och lov åt Herren Gud. Jubel varje mun förkunnar, tidens ängslan har förgått, och ur livets fyllda brunnar över nog var själ har fått. Vi ber till sist om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.